Välkommen till Placera-podden som den här gången gästas av Johan Schaumann. Du är deklarationsexpert på Skatteverket. Välkommen. Mm.
Tack så mycket.
Det är ungefär 3 veckor kvar till nyårsafton. Finns det någonting man kan göra för att faktiskt slippa betala onödigt mycket skatt under 2020?
Ja, om man tänker för deklarationen 2020 så finns det såklart saker man kan göra, och i synnerhet på kapitalsidan så finns det ju saker man kan göra. Framförallt för de som kanske har lite större transaktioner och lite större ekonomi där man börjar närma sig vissa gränser. Vi kommer komma in på det så småningom. Men för de som är kapitalintensiva, de som gör mycket transaktioner, så finns det all anledning nu de kommande 3 veckorna att kika lite grann på olika saker man kan göra.
Och preliminär självdeklaration läste jag om någonstans. Är det ett bra sätt att liksom få kontroll över hur beskattningen ser ut?
Det är ett sätt att deklarera då preliminärt under inkomståret, men eftersom den leder till att du kan få ett jämkningsbesked där arbetsgivaren drar mindre, så är det liksom inte mycket att vinka på. De flesta lönekörningar görs idag eller de kommande dagarna, så att där kommer man inte hinna få det. Men generellt sett så är det ett bra tips för den som kanske på totalen vill behålla pengarna redan under året och inte få skatteåterbäring, så kan man titta på sin skattesituation kanske någon gång i maj-juni istället, så har man halvåret på sig. Och får man till exempel då en jämkningsbesked som säger att arbetsgivaren ska dra 5-10 procentenheter mindre i skatt, så får man ju behålla pengarna mycket tidigare.
Och vilka delar är det då som man främst kan påverka då, och framförallt då när det bara är så här kort tid kvar till årsskiftet?
Mm. Dels så behöver man kanske titta på om man har gjort stora förluster och har stora räntekostnader, för att det finns ju en begränsning när det kommer till skattereduktion. Om du har 100 000 i underskott i kapital, då får du ju full skattereduktion för det, 30%, men för belopp över det så reduceras skattereduktionen. Så att sitter man i den sitsen att man har kanske förluster och andra kostnader inom kapital så att man ligger på ett underskott på mer än 100 000, då kan det finnas anledning att plocka fram vinster och skatta fram dem. Eller kanske återföra en del av ett uppskovsavdrag på sin bostad om man har det. För då kan man passa på att kvitta ut det så man får full effekt för det här underskottet.
Så ett underskott av kapital kan alltså kvittas mot ett överskott från en bostad. Hur kan man veta vad som man kan kvitta mot varandra?
Mm. Det gäller ju också att hålla tungan rätt i mun här. För när det kommer till exempel marknadsnoterade aktier, så har du ju bara full kvittningsrätt mellan förlustaffärer och vinstaffärer på just marknadsnoterade aktier. Så här måste man också titta på just i min egen situation. Vad har jag för innehav där jag har realiserade eller ackumulerade vinster, förluster, och se vad skatteeffekten blir. Så det är svårt att ge ett jättesnabbt och rappt standardsvar. Men gå in och kika på det. För att de flesta har ju kanske redan idag vinster eller förluster som de har konstaterat, och summera upp dem åtminstone lite grovt och titta på hur de tillsammans med de räntekostnader man har, hur man ligger till. Och ligger man någonstans under 100 000 i underskott, om man nu skulle ha gått back, då finns det ingen anledning att hetsa fram någonting, för det är ju jättebra att skatteoptimera, men det är inte säkert att det är bäst att göra affärer drivet enbart av skattehänseende.
Och de flesta, dels har ju gått med vinst i år, det har varit ett väldigt bra börsår, men de flesta har ju också sina innehav på ISK eller kapitalförsäkring. Mm. Vad gäller där då? För det är ju en schablonbeskattning.
Ja.
Är det något särskilt som man ska tänka på, till exempel om man då funderar på att realisera någon förlust eller vinst och flytta in i ISK eller kapitalförsäkring? Är det dumt att göra det 2 dagar innan nyårsafton, eller ska man göra 2 dagar efter? Spelar det någon roll?
Alltså när det kommer till schablonbeskattningen, så handlar det ju om vad du har för tillgodohavanden den sista december. Så att det kommer ju att påverka beräkningen av det här schablonmässiga värdet som du får skatta för. Så det är en sak att ta i beaktande och titta på. Nu är ju beskattningen väldigt gynnsam för investeringssparkonto och kapitalförsäkring.
Om man
nu,
så låg som den kan vara.
Ja, så får man liksom säga att det trots allt är så att det är fortfarande en väldigt gynnsam sparform. Så att om man inte bara har ett enda år liksom precis vid årsskiftet som horisont, utan tänker lite längre, så tycker jag att det brukar generellt sett vara ett bra råd, inte bara för att det är lågt beskattat, utan också framförallt för någonting som vi vet att privatpersoner inte gillar, och det är att man slipper krångel. Det är väldigt enkelt paketerat för mig som konsument. Så att gå in i ett ISK eller kapitalförsäkring gör det hela smidigare.
Men man ska alltså inte göra det då 2 dagar innan nyårsafton?
Då får man ju ett högre värde. Så att det, men då, återigen, det beror ju också på vad får du för utfall av den affären. Det kan ju vara värt att flytta in det om du gör en plus minus noll affär eller om du kanske får en liten förlust. Men om du skattar fram en stor vinst, ja, vill du göra det nu? Det är också frågan om hur ditt kassaflöde ser ut. Har du de pengarna eller måste du ta av en kredit? Eller, så att det är återigen svårt att ge ett standardsvar utan att veta hur det ser ut för just den personen.
Och vi pratade lite innan här att när det kommer till exempel ränta som man får på konto och andra typer av
utdelningar.
Utdelningar, då är det banken som direkt ska...
Ja, där dras ju skatten automatiskt så du behöver inte göra någonting. Men när det kommer till investeringssparkonto, då blir det ju ett förtryckt värde i din deklaration och sen så beräknas det med skatt på 30% och eftersom det räknas som en schablonmässigt beräknad kapitalinkomst. Och sen så behöver du själv betala den skatten. Sen så när det gäller kapitalförsäkringar så måste jag erkänna att jag blev lite osäker. Jag kollade innan men kunde liksom inte få något riktigt bra entydigt svar. Flera av dem som erbjuder kapitalförsäkringar beskrev det som att de som håller den här försäkringen, om de märker att du ligger kort på pengar för att täcka den skatt som kommer belöpa, så kommer de att säga till i god tid så att du kan realisera och ta fram eller kan skjuta till medel då för att kunna täcka skatten. Så att det framstår som att det är en tjänst som de flesta ändå erbjuder, att de sköter hanteringen av skatten, och det ligger ju också lite grann i linje med som man marknadsför investeringssparkonto och kapitalförsäkring, att det ska vara så enkelt som möjligt. Investeringssparkonto får du betala skatten själv, men det är en del av hela deklarationen och skatten är ju som sagt förhållandevis låg.
Och om vi då pratar mer om ränteavdragen, som ju måste vara en av de största avdragen som de svenska hushållen gör.
Absolut.
Alltså på sin boränta. Vad kan man göra där så att man inte slår i något tak eller att man inte har tillräckligt mycket skatt för att faktiskt kunna utnyttja det här maximalt?
Precis som jag var inne på tidigare, att om man har ett underskott som är för stort så får man inte full effekt för avdraget eller inte full skattereduktion. Så att är det så att du ser att du hamnar över 100 000 i underskott, så om du har något av de här lånen är någon du alltså lånar tillsammans med, då kan du titta på omfördelning av räntefördelningen. För banken kommer automatiskt att dela 50-50 om inte du har sagt någonting annat. Eller om man är 3 stycken så delar de en tredjedel var. Så att det är också en sak att titta på. Märk väl, om du då flyttar över räntor så är det viktigt att inte bara den andra ökar upp utan att du också minskar ner så att totalen blir lika stor. Men det kan vara en sån sak som är värd att titta på. Och man kan titta på ungefär samma teknik som när det kommer till rotrut, alltså husarbeten, när man får skattereduktion där. För där kan det också vara aningen att kika på hur man kan fördela mellan makar.
Och där hände det någonting 1 juli, där halvårsskiftet i år, eller hur?
Ja, det är så här att man har ju ändrat rotrutreglerna från allra första början när man fick pengar tillbaka i efterhand, så ändrade man när man såg att inte det var inte tillräckligt attraktivt för att många skulle hoppa på det. Så införde man ett system där man får en sänkning av arbetskostnaden med en gång, det vill säga när man betalar fakturan, så att det är den som utförare som får ligga ute med pengarna under ett antal dagar innan då staten hinner betala ut de här pengarna. Men sen har man också laborerat med olika begränsningar. Man införde för ett tag sedan att de som är mellan 18 och 64 kan bara utnyttja upp till 25 000 av det här reduktionsutrymmet för RUT-tjänster. Medan de som är 65 år och äldre, de hade möjlighet att utnyttja de fulla 50 000. Nu har man ändrat det, så att efter det som är utfört efter då 1 juli så kan man även för de som är mellan 18 och 64 utnyttja upp till 50 000 för bara RUT.
Så vet man med sig att man har haft mer än 25 000 före 30 juni, då kan man begära omprövning, eller hur?
Ja.
Eller fråga om företaget kan hjälpa en med det.
Precis, så att det är aldrig, om man nu har slagit i taket redan innan det. Och gäller det kanske också viktigt att påpeka här att RUT och ROT har ju inte varsin pott, även om det kunde framstå som så när man hade olika begränsningsregler. För ROT hade ju ingen begränsningsregel, utan där var det 50 000 som var maxtaket. Det är samma tak, så att om du använder hälften till RUT och hälften till ROT så är det i taket fortfarande. Så det är bara 50 000 totalt i reduktion.
Just det. Och nu har vi pratat om olika typer av avdrag. Men vi har ju alltså den absolut största skattepotten som man själv står för. Det är ju ändå inkomstskatten.
Mm.
Och det kan man ju tycka verkar vara lite sent nu när man har fått och betalat in skatt nu för i alla fall 11 månader det här året. Mm. Men finns det någonting man kan göra för att dra ner på den skatten?
Alltså vi har ju skattesänkningar som väntar vid årsskiftet, till exempel av värnskatten. Så att, och det är ju ändå ett antal procentenheter, så att en stor extra betalning kanske man skulle kunna, tror vi att många kommer att vänta med till efter årsskiftet.
Till exempel en bonus?
Så. Ja, till exempel, för att om man tänker sig att det i vanliga fall är så att när det blir en skattehöjning så brukar man ju uppmuntra till att här, men se till att plocka ut innan reglerna skärps, innan reglerna ändras. Men i det här fallet så är det ju en skattesänkning. Och det är ju inte många, men vissa har ju möjlighet att fundera på om de ska periodisera sina utbetalningar. Nu är det kanske ganska vanligt att om man har bonusar till exempel att man ska fastställa det och sen ska det beslutas om det är delägare på en bolagsstämma och sådär, så då blir det ändå året efter. Men det
kan provision ju, kan handla om.
Ja, det kan ju vara de som det bolaget har möjlighet att betala ut det senare.
Och om så man har företag kan man ju möjlighet att laborera med det själv också.
Nej, men så att man behöver åtminstone vara medveten om det och inte glömma bort det att den här skatten, det kommer skattesatsen förändras.
Och det handlar om de som tjänar ungefär 60 000 kronor i månaden? Mm, eller? Ja, så precis. Det är ganska höga
så inkomster. Det, och är man osäker så kan man naturligtvis gå in och kika på hur man själv ligger till. För det handlar ju också om vad du har för eventuella avdrag. Så att det måste man också ta med i beräkningen när man ska titta på hur det här skulle kunna slå för mig. Sen är det ju såklart även här då det är, om man bara sitter med skygglappar och räknar på skatteeffekter, så är det en sak. Men det är också kassaflöde och det är också avtal som man kanske är bunden, så att arbetsgivaren kanske är skyldig att göra på ett visst sätt. Eller jag kanske behöver pengarna precis just nu, att jag har ingen lust att ligga ute med de här pengarna till efter årsskiftet. Så att det är mycket som ska vägas in. Men tittar man isolerat på skatteeffekten så är det en av de sakerna som man kanske ska fundera på.
Skatten är inte allt. Men om man då ser till så här bruttolöneväxling, den möjligheten som finns, är det någonting, eller är det för sent? Är det någonting man kan hoppa på så här?
Alltså nu när vi är så sent så är det, jag skulle säga det är lite sent att tänka på sådana saker. Det är självklart att ju större arbetsgivare desto liksom fastare rutiner, ju mindre arbetsgivare desto större möjlighet till flexibilitet, och i synnerhet då om det är ditt eget bolag. Så det är värt att titta på, kanske framförallt för de som jobbar i ett lite mindre företag.
Om man inte har haft tjänstepension alls, då finns det väl ändå lite skattepengar att spara in under hela året, ska
jag
vara tydliga med.
Jo, men det är ju så att efter det att reglerna för avdragsrätt för pensionssparande ändrades så att man inte har avdragsrätt längre, så har ju det sparandet, om inte dött ut helt, så kraftigt minskat. Och många har istället gått in i till exempel ISK. Men det finns ju de som i sin anställning helt saknar rätt till tjänstepension, och då finns det fortfarande rätt till avdrag. De är ganska stora, så att har man då möjlighet att göra sådana avsättningar eller betala in sådana försäkringar, då tycker jag att det är någonting som man ska titta på. För då blir ju definitivt avdragsrätten blir en viktig del i den kalkylen om det är värt det.
Och det kan man ju också rå över själv.
Ja, det kan man absolut rå över själv.
Så med alla de här avdragen, det gäller ju dels att man har tillräckligt mycket skatteutrymme för att göra dem.
Ja.
Om man liksom maxar ränteavdrag och RUT och ROT, och så, det blir ju en ganska beskedlig summa ändå.
Mm.
Hur prioriteras de här avdragen?
Alltså det är också här finns det ju, det är kanske en av de orsakerna till de som faktiskt inte får skattereduktionen för ROT och RUT, är ju för att den har lägst prioritet. Så att alla de här, till exempel det så kallade jobbskatteavdraget, det går ju allra först. Och underskott i kapital går också före ROT och RUT. Så att det vet man med sig att man har låga inkomster. Man kanske har väldigt mycket kapital, men man har inte realiserat att man har så höga inkomster. Men man har ändå köpt en hel del rot-rut-tjänster. Och så kanske man också har underskott av kapital. Man kanske gjort lite dåliga affärer just det. Eller valt att plocka fram förluster av någon anledning. Det kanske man ska kolla på lite extra så att man inte hamnar i den situationen att man plötsligt inte får den här skattereduktionen. För då blir ju, även om du naturligtvis får betala fakturan för vad den skulle vara utan de här gynnsamma reglerna, det är inte mer än så, men det är ändå bra om man kan undvika det och hålla koll på. Och även här då börja titta på hur låg jag till förra året, om det är någorlunda likt, och se hur mycket skatt betalade jag och hur mycket reduktion kan jag maximalt då få. Skulle man vara förvirrad kring det här så kan man självklart alltid ringa till Skatteverket. Det finns väldigt många kunniga personer som kan hjälpa till.
Om vi då hoppar över istället till uppskov på en bostadsförsäljning eller generellt med bostadsförsäljning, om man har vinst eller förlust. Är det något särskilt man kan tänka på där då?
Ja, nu har det ju flaggats upp förändringar i lagstiftningen. Och innan vi har sett färdiga förslag och innan det är färdigröstat så är det ju lite vanskligt att sitta och planera utifrån det.
Det senaste var att det skulle bli tak på 3 miljoner från att taket varit helt slopat från att tidigare varit på 1,5 miljoner.
Det var 1 miljon 450 000 och sen så sa man att man tillfälligt införde ett taklös bestämmelse. Och nu så då höjer man taket från 1 miljon 450 men det framstår ju som att man sätter ett tak som inte fanns för att man har haft tillfälliga regler där taket saknades helt. Men jag tror att det är för många inte framförallt det som är den stora, för vinsten blir ju vad den blir. Och visst, du kan öka, men det vanligaste är inte att man gör enorma vinster, utan har man 3 miljoner då yrkar man de flesta yrkar uppskov med hela beloppet. Men det är framförallt om jag ska skatta av det, då är det mer frågan om vad händer med uppskovsräntan. Det vill säga den här schablonintäkten som du får ta upp i din deklaration varje år som du har ett uppskov som ligger. Och det är det som jag tror kommer att påverka mer om folk kommer att återföra det här. När ränteläget har varit så lågt som det har varit under många år så kunde vi se för några år sedan så var det DN som skrev att man skulle, om man hade möjlighet, se över ifall man inte skulle då börja betala av det här. Kanske att till och med begära omprövning så långt tillbaka som möjligt. För att man på så sätt skulle slippa att betala den här skatt på den här schablonintäkten för så många år som möjligt. För det beloppet var större än vad kostnadsräntan var. Så för varje år kunde man få tillbaka några tusen lappar.
Skatteverket har en kostnadsränta.
Ja, precis. Så att du får ju, om du då återför det här uppskovet och gör det retroaktivt så att du gör det för 5 år sedan, inom citationstecken, då ska du ju också betala ränta för att du skulle egentligen ha betalt skatten för 5 år sedan. Men eftersom den räntan var lägre än skatten på den här schablonintäkten så blev det ändå så att man går med plus för varje år. Men återigen, här är vi då inne på, är det en bra affär att göra det? Ja, om man nu tar bort uppskovsräntan, om det skulle hända, då sparar man ju ingenting framöver. Så att medans om uppskovsräntan ligger kvar, ja då kommer du ju tjäna på inte bara de där 5 åren, utan för varje år så är det en kostnad som du slipper. Å andra sidan, även här, även om det kanske låter tjatigt, men det är ju också den privata ekonomin, situationen. Har jag de här pengarna eller ska jag låna upp dem? Och vad hamnar jag i för lånesituation då? Så även där är det kanske de som har den stora friheten att de kan välja att betala kanske ett antal 100 000 för att det är en bättre affär.
Och för att man inte behöver ha med de pengarna in i nästa bostadsaffär.
Ja, och det ska jag säga. Jag jobbade ju tidigare som på en av de stora bankerna och hjälpte folk att deklarera. Och det kan jag säga att även bland de som hade ganska gott om pengar så var det inte alls alltid så att den optimala, alltså skatteoptimeringen eller som var det viktigaste, utan för många kunde det vara en rent psykologiskt skön faktor att säga, okej, jag har råd att betala av den här skatten, då gör jag det, då kan jag släppa det, lite sådär nästan jag ska göra rätt för mig, man vet aldrig vad som händer imorgon. Så att återigen, det handlar också om vad man själv tycker är värt pengarna.
Just det. Och det här med uppskovsräntan då, jag tolkar det som att då gäller det att vänta och se. Vet man när vi vet mer om när det här kan förändras?
Ja, när det kommer till politik och förhandlingar så är det väl svårt att säga att det har varit så himla mycket mer oklart än vad det är just nu. Särskilt med tanke på opinions- och det parlamentariska läget. Så att jag skulle säga så att nej, det är jättesvårt att ge ett rakt svar på när kommer vi veta det här. Däremot så att chansa är väl kanske ingen toppenidé. Det enda som du går miste om du inte återför det nu, det är att du går miste om 1 års omprövning bakåt i tiden om du nu har haft uppskovet så länge. Och då är det den, alltså mellanskillnaden mellan den här kostnadsräntan och skatten på schablonintäkten. Det är den inbesparade kostnaden, eller de pengarna du kan få tillbaka så att säga. Det är det du går miste om. Du går inte miste om alla pengar som du kan spara in.
Ännu en nyhet för det här året, det är ju skattereduktion för välgörenhetsgåva. Och jag gick in här idag och tittade på den här listan över de organisationer som har valt att ansluta sig men också har blivit godkända av Skatteverket. Och den är fortfarande inte helt komplett. Ska se. Röda Korset var inte med till exempel, de är ju väldigt stora.
Ja.
Och heller inte Amnesty. Vad gäller där då? För det är väl många som kan tänka sig att ge en peng nu inför jultiden.
Ja, det tror jag. Är det så att man har bestämt sig för att ge till ett välgörande ändamål så tycker jag såklart att det ska man göra vare sig det blir, finns någon möjlig skatteeffekt att få på det eller inte. Men sen som du säger, listan kommer med största säkerhet att fortsätta uppdateras. Så om det är det som knuffar dig över kanten att det är, så visst då får man väl bevaka den listan. Men så det vill jag ha koll på det. Att skänker man så kan man ju ha koll på även efteråt. Om man gör det så får man titta sen som om det gällde, om det var viktigt.
Men hur funkar det då? Om man ger en tia i en bössa, då förstår man ju att då,
där
kan man
ju
inte
ingen
få en,
nej,
utan vad är det som gäller för att man ska få det här skatteavdraget då?
Jag skulle säga så här, generellt sett så är alla de här organisationerna är jättebra på just det de gör, det vill säga samla in pengar, och det här är ju en öppning, det här är ju en möjlighet för dem. Så att det enklaste, om du vill ge pengar och du har hittat en mottagare som du vet står med på den här listan, så kommer du att få hjälp av dem när du gör den här betalningen så att du vet att du gör rätt. Men precis som du säger, jag kan inte bara stoppa ner pengar i en bössa, utan det måste ju ske så att det digitalt registreras att du har gjort den här betalningen.
Och hur, finns det någon tak för det här, hur mycket skatter man kan få?
Ja, precis, det finns ju ett tak, och det är att om du ger upp till 6000 kronor så får du ett avdrag som är 25% av det, så att det blir 1500 kronor. Så det är där gränsen går.
Och du ska också ha gett minst 2000 kronor under ett år.
Precis.
Och den enskilda gåvan får inte vara mindre än 200 kronor.
Nej. Så
det är några grejer att hålla koll på.
Ja, det måste man kolla. Och sen så, för det är ju framförallt, vissa är ju månadsgivare. Så att det ska inte vara att man måste dunka in ett jättebelopp. Utan det ska vara, det är helt okej att skänka pengar successivt. Men som sagt, det måste vara minst betalningen på 200 kronor av gången.
Men om man är månadsgivare, då kanske det är smart att lägga sig inte på 175 kronor i månaden då, om man,
nej,
vill ha det.
Nej, det eller 199 verkar jätteknäppt. Ja. Men som jag sa, de här organisationerna är väldigt duktiga på att hjälpa, för de förstår ju att det här bidrar till dem. Så att känner man sig det minsta osäker, ja just det, jag har givit till, vad är det jag har givit, så skulle jag säga att gå in och läs och titta på vad det är du har skänkt. Så även om det är några villkor så går det ganska enkelt att ta reda på.
Och slutligen då, det är som sagt nytt år snart.
Mm.
Vissa saker är lite, som sagt, för sena att börja tänka på nu. För att det ska påverka beskattningen. Men om man vill göra rätt redan från början nu 2020, vad ska man tänka på då, tycker du?
En sak, när vi pratade tidigare om rotrut, det ändras ju regler vid årsskiftet, och det är att alla betalningar som man gör måste vara elektroniska eller digitala. Jag tror att de uttrycker det som elektroniska i lagtexten, det vill säga kontantbetalningar är inte okej. Så att du måste betala med kort eller med Swish eller på något annat sätt för att det ska, och det har ju naturligtvis att göra med att man vill försöka få alla betalningar spårbara. Så det är en del. Sen så har vi ju egentligen inte så mycket nyheter när det kommer till vi har redan varit inne på det här med värnskatten. Och sen,
de flesta skatteförändringar kommer ju automatiskt också.
Ja, så att höjs eller sänks skatten, och i det här fallet är det väl snarare höjs kommunalskatten. Ja, det är uppgifter vi får från kommunerna, och sen lägger vi in det så allting som hanteras automatiskt. För de som till äventyrs hade velat göra någon ändring då, är det, för det är 1 november som avgör till exempel om man är medlem i Svenska kyrkan eller något annat trosamfund, eller var man ska skatta någonstans. Det är också något som avgörs 1 november, så det är ju lite sent då om man hade tänkt flytta. Det är ju alltid några som tycker att det är extra nesligt om de flyttar efter 1 november, men det är ju så, det går ju åt andra hållet också, att om man flyttar från en kommun till en kommun med högre skatt så kan man skatta lägre då ett helt år åt det hållet också.
Och sen så hade du några praktiska tips också när det kom till deklarationen. Vad är det?
Vi ser ju hela tiden att precis som på alla andra områden så blir ju även de som deklarerar blir ju mer digitala. I år då, 2019, så hade vi nästan 7,7 eller lite drygt 7,7 miljoner som använde digitala tjänster för att deklarera. Så snart är vi nere på under miljonen som lämnar på papper. Så för de som ännu inte har då bank-ID, då tycker jag absolut att det är någonting som är värt att testa. Jag har ju som sagt jobbat på en stor bank tidigare och vet att där är det en hel del kunder, kanske framförallt de som är lite äldre, men inte bara, utan man kanske inte bara har testat den här, man kanske inte har en smartphone, så då är man inte en del av det här. Men jag tycker definitivt att det är värt att ägna lite tid och gå in på ett bankkontor och prata om vad man har för möjligheter. Vad kan man använda bank-ID till? För det kan verkligen förenkla tillvaron. Att lämna deklarationen gör man bara en gång om året, men det finns väldigt mycket annat att vinna. Så det tycker jag, i användandet av våra tjänster, så har man stor nytta av bank-ID. Och sen såklart om du skaffar en digital brevlåda, det är också, fortfarande så får man inte allting i den, men det finns stora fördelar. Framförallt har vi märkt att många får sina uppgifter tidigare där. Alltså man får möjlighet att kolla till exempel deklarationen tidigare, eftersom den kommer redan i början på mars istället för successivt under mars och april. Och sen har du också möjlighet att systematisera och ordna upp dina grejer i den digitala brevlådan, och du kommer åt dem även om du ska vara utomlands eller någonstans. Du behöver liksom inte ha med dig den här viktiga pärmen överallt, för det är väldigt sällan man har den när man mest behöver den.
Och så slutligen, många röda dagar nu inför årsskiftet. Mm. Det gäller att betala i tid allting, eller hur?
Ja, så att man inte fastnar i någon av de här röda dagar trasslet. Så att det är som allting annat. Man måste göra det helst före julafton, för sen så sitter man och äter choklad och skinka och tittar på tv och glömmer bort allt det där tråkiga. Och det kanske man också ska unna sig, att inte behöva tänka på det de där, när man ska hänga med familjen.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack själv.